Det här är P1, Sveriges Radio.
Konflikt om påstått konflikträdda reportrar i konfliktzoner.
Det finns en väldigt rädsla för dålig stämning.
Internets Alexandria, Internet Archive, är under attack.
Det är ju som branden i Alexandria, att ett helt bibliotek, en hel mänsklighetshistoria, de senaste 30 årens kunskap går förlorat.
Och som mordet på en tidigare SR-journalist i Somalia som väcker minnen av gamla konflikter.
Jag har inte sett något liknande, varken förr eller senare måste jag säga.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierro. Hej och välkommen till medierna. Är svenska utrikesreportrar konflikträdda? Och i veckan anklagade DNs tv-kronikör Johan Kroneman svenska korrespondenter för att inte våga ställa jobbiga frågor till makthavare. Allra särskilt i kriget mellan Israel och Hamas. Men är det en rättvis attack på svensk utrikesbevakning? Och är det då rädslan för dålig stämning eller för att bli stämplad som partisk som spökar?
Man måste vara tuff. Man måste givetvis vara fysiskt orädd eftersom de befinner sig i krigshärdar. Men man måste också vara väldigt orädd i sitt sätt att ställa frågor till och ifrågasätta de här människorna som för ett informationskrig. Och vill man inte bli bara en bricka i spelet däremellan, då måste man svara upp mot det.
Ja, under rubriken Konflikträdda journalister ska inte bevaka konflikter gick tv-kritiken Johan Kroneman i veckan till attack mot svensk utrikesjournalistik. Det är alldeles för sällsynt med makthavare som pressas i svensk tv. I synnerhet makthavare i konfliktzoner, skriver han i DN.
Det finns en väldigt rädsla för dålig stämning. Och man är rädd för hur motparten ska reagera. Och det är inget att skämmas för. Alltså, jag är inte en sån orädd intervjuare till exempel.
Men, menar Johan Kroneman, det finns faktiskt en modig journalist.
Nu har vi hållit på mycket längre än vi har avtalt det.
Ett spørsmål om Trump må
ja,
vi stille.
Men du har for store ambitioner.
Det är den norska Mellanöstern-korrespondenten Jama Olasmal som har intervjuprogrammet Jama utfodrer, Jama utmanar på norska public service-kanalen NRK. Där möter han makthavare och ställer dem till svars.
Jag såg den här Jens Stoltenberg-intervjun och den var ruskigt bra. Han pressade honom om Kina på ett sätt som jag aldrig sett honom pressad så. Jag har nästan inte sett någon journalist på mycket länge pressa en högt uppsatt politiker på det sättet. Och jag jämförde då självklart med det jag ser på svensk tv och tyckte att det var enorm milsvid skillnad mellan de olika intervjuerna och attityden mot sina intervjuoffer.
För det första är det väldigt, väldigt hyggligt att få en så hygglig feedback. Jag är totalt överväldigt av denna kroniken.
Det här är Jama Olasmal. Han är smickrad över att ha blivit undantaget som bekräftar regeln i Kronemans tes.
Samtidigt vill jag säga att detta är inte ett typiskt svenskt problem. Jag har följt med på denna krigen i över ett år. Och jag ser att generellt är västliga medier dåliga på att konfrontera makthavare både på palestinsk och israelsk sida. Och det är faktiskt inte så vanskligt som vi vill ha det till. Det är snack om god gammeldags förberedelse, research, sätta dig in i vad parterna menar och så lage goda nog uppföljningsfrågor så att de inte slipper undan med att presentera färdigpuggade talking points ukritisk.
Mm. Men vad tror du att det beror på att många västmedier inte är så bra på det här då?
Noe av grunden kan være at dette er uten tvil verdens mest betente konflikt. Man er kanskje redd for å trå feil med den ene eller den andre parten, fordi begge sider har så mektige aktivistgrupper som gjør at hvis du sier noe som kan oppfattes feil eller ubalansert, så kan du banne på at du blir uthengt i sosiale medier, du blir bombardert med mailer og meldinger, du blir hetset og du blir trakassert. Så jeg tror det er noe av grunnen til at journalister vegrer seg, er redde for å konfrontere for mye, fordi man rett og slett er redd for å bli hengt ut.
I december intervjuade han Hamas-ledaren Osama Hamdan och det gjorde även TV4:s Therese Kristiansson. Två intervjuer som Johan Kroneman tar som ett kvitto för sin tes.
Here's your fighter shooting at the people in the car. They clearly die.
Okay.
Before they force their way into the community.
Okay.
How do you explain this?
Do you feel any guilt or what's your feeling when?
Well, I have to tell you, some of my cousins were killed by this war.
Were they Hamas?
No, they were not.
Civilians.
Kan man verkligen jämföra två intervjuer på det sättet?
Det kan vara svårt, jag kan hålla med dig. Men i det här fallet så är intervjuerna gjorda i december 2023 och jag tror de ligger väldigt nära i datum. Så att det är en medveten policy från Hamas att låta media komma att intervjua exakt den här personen. Det gör det väldigt lämpligt att lägga dem bredvid varandra. Jag tycker att det är ett perfekt jämförelsematerial.
Jag tycker att bevisföringen är ganska orättvis och rätt slapp faktiskt.
Det här är TV4:s Viveka Hansson, programdirektör på TV-kanalen. Hon håller absolut inte med om att svenska utrikesjournalister är konflikträdda och definitivt inte hennes egen reporter.
Alla intervjusituationer och all fältrapportering, det är mycket att ta hänsyn till så de kan skilja sig åt och då blir bevisföringen ganska skev. Jag tycker att vi har väldigt många modiga och duktiga utrikesreportrar i Sverige.
Det finns ingen anledning att försöka förstå hur jobbigt de har det på jobbet. För det är ändå tittarna och de bryr sig inte om hur besvärligt de har haft det på morgonen. Eller att de inte får komma dit och de får inte komma dit. Utan vi tittar ju på det som kommer ut. Och då kan jag inte se annat än att det är ganska klent.
Kanske saknas de ansvarsutkrävande intervjuerna på grund av Mellanösternkrigets komplexitet. Att det är ett lapptäcke av konflikter fulla med möjliga getingbon för reportrar att klampa ner i. Och har det då kanske skapats någon form av svensk, ja, kanske lite ängslig medienorm?
Det här är svåra frågor och det är otroligt komplext. Och jag tror att det är en viktig diskussion att föra och en viktig diskussion för mediebolagen att fundera över. Så där är han på någonting som är relevant. Det tycker jag. Det jag vänder mig emot är att han använder min reporter som ett exempel på att svenska utrikeskorrespondenter inte är modiga.
Men skulle du säga är svensk medienorm i just Israel-Hamas-konflikten i vägen för hårdare intervjuer?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att det skulle gå alldeles utmärkt att göra tuffa intervjuer för oss.
Jag efterlyser ju balans och en slags opartiskhet som tittare.
Tillbaka till TV-kritiken Johan Kroneman igen.
Men den balansen och opartiskheten måste man ju inte hitta i varje enskilt inslag. Ängsligheten uppstår när man tror att man måste vara superobjektiv i ett på en och samma minut. Det tror jag verkligen drabbar tittarna och det drabbar också journalisterna, den typen av ängslighet.
Men dömer du inte ut en hel yrkeskår nu?
Nej, det gör jag inte. Jag skrev till och med i min text att jag tycker att Therese Kristiansson är en bra journalist. Jag tycker att många av dem är bra journalister, riktigt bra journalister. Men just därför så finns det anledning att kräva mycket, mycket mer. Man kräver att de visar sitt allra bästa. Gör det.
Sist här hörde vi Johan Kroneman, tv-kronikör på Dagens Nyheter. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
SVT svänger efter kritiken mot det kommande programmet Naken med Stina Wolter. Programmet kommer inte sändas. Eller, ja, som SVT själva uttrycker det, så lyfter de bort det från tablån och skjuter fram publiceringen på obestämd tid. Kritiken har i veckan rasat mot programmet eftersom programledaren Stina Wolter i samband med 7 oktober-attackerna anklagats för att ha spridit antisemitiska konspirationsteorier på sociala medier. Nu skriver SVTs programdirektör Eva Bäckman att åsikter av liknande karaktär även hittats i senare inlägg och att, citat, sikten är skymd för det som är seriens viktiga ärende, slutcitat. Alltså att visa att nakna kändisar blir avmålade. Mediebranschens vinster dyker. Det visar mediemyndighetens rapport Medieekonomi 2024 som släpptes i veckan. Dagspressens samlade rörelseresultat, alltså vinst före skatt, minskade från 754 miljoner 2022 till 356 miljoner 2023. Ett tapp med 53%. Även dagspressens totala omsättning sjönk med 3% mellan 2022 och 2023, visar rapporten. Och så har vi en rättelse. I programmet för 2 veckor sedan, i ett reportage som handlade om en publicering på sajten Dumpen, så sa vi att en uthängd person konfronterats av Dumpen när han skulle möta en fiktiv 14-årig flicka. Det stämmer inte. Mannen har inte gått för att möta upp den fiktiva 14-åriga flickan, utan konfrontationen skedde utanför mannens hem i ett helt annat sammanhang. Organisationen Internet Archive har i decennier tagit på sig det enorma ansvaret att arkivera internet och spara det till eftervärlden. Men de senaste månaderna har 30 år av internethistoria varit under attack från flera håll samtidigt. Men varför vill någon likvidera internets glasögonbärande, Birkenstocks-hasande internetarkivarier? Det är en fråga reporter Freddy Rammel sökt svar på i veckan.
Om Internet Archive skulle försvinna och allt innehåll bakom Wayback Machine skulle försvinna, det är ju som branden i Alexandria, att ett helt bibliotek, en hel mänsklighetshistoria, de senaste 30 årens kunskap går förlorat.
Måns Jonasson är internetexpert på Internetstiftelsen.
Och det är klart att det får inte hända.
Sedan 1996 har den icke-vinstdrivande organisationen Internet Archive med förhållandevis små resurser, helt beroende av donationer, samlat in innehåll från hela internet. De sparar ungefär 20 000 URL:er per sekund och runt 1 miljard varje dag.
Det är enorma mängder data, för vi pratar ändå om hela webben, allting de hittar. Och det skapas ju versioner, så tar vi några av de större webbplatserna, då kan det finnas hundratals eller kanske tusentals kopior tillbaka i tiden. För att man ska kunna se exakt hur en webbplats såg ut, säg den 9 mars 2002.
Du som lyssnar har nog kommit i kontakt med Internet Archive, främst via deras tjänst Wayback Machine, där man själv kan söka i arkivet för att se hur en viss hemsida såg ut bakåt i tiden. Det kan ju vara schysst bara av nostalgiska skäl och återbesöka gamla sociala medier som Playahead eller Lunarstorm som vi millennials hängde på som barn. Eller kika på gamla, sen länge av Google utkonkurrerade sökmotorer som AltaVista. Men i flera branscher, bland annat för journalister, så är det också ett livsviktigt verktyg för att kunna se inlägg, artiklar eller uttalanden av makthavare som raderats.
Vi räknar med att den här tjänsten finns och funkar. Vi tar Wayback Machine för givet. Och det blev lite av en chock när den försvann från internet och man blev väldigt orolig att den skulle kunna försvinna.
Ja, i förra veckan gick Internet Archive och deras Wayback Machine offline, efter att de utsatts för ett flertal cyberattacker. Den första kom redan i slutet på september.
When there was a data breach, so bad actors went into Internet Archive and stole about 31 million data rows about the users who are signing up to Internet Archive.
Sara Gottfredsen är forskare på Columbia University.
So that included passwords and email accounts and usernames.
Hackarna fick tillgång till all användardata och publicerade ett meddelande på Internet Archive som löd: "Har du känt att Internet Archive drivs av pinnar och stenar och allt det på vippen och råka ut för ett säkerhetsintrång av katastrofala proportioner? Det hände just." Och när Internet Archive trodde att det värsta var över utsattes de för DDoS-attacker, alltså överbelastningsattacker, som gjorde hemsidan otillgänglig.
Den stora frågan är här varför någon ger sig på en institution som de flesta är överens om gör någonting gott för internet.
Och den här frågan har jäckat cybersäkerhetsexperter i flera veckor. Till och med när en hackergrupp faktiskt gick ut och tog på sig åtminstone de efterföljande överbelastningsattackerna var det någonting som kändes off.
And that's a group called Black Meta. They have a Twitter account where they went in and they were like, yeah, we were the ones who did it. And they cite pro-Palestinian motives.
Ja, gruppen Black Meta sa sig ha gett sig på Internet Archive med pro-palestinska motiv. För att företaget har sitt säte i USA och för att USA stödjer Israel. Men, säger Sara Gottfredsen, det är många som inte köper det här alls.
Well, this seems a bit odd since there's a lot of Palestinian material being saved on the Internet Archive.
Så det är fortfarande oklart vem eller vilka som faktiskt ligger bakom det här. Meddelandet som lades upp på hemsidan efter hackerattacken i september gav inga ledtrådar om något politiskt motiv alls. Det är också oklart om det första intrånget och överbelastningsattackerna kommer från en och samma aktör. Vad som däremot står klart är att Internet Archive har det kämpigt just nu. Inte bara på grund av hackerattackerna. Innan det här hände förlorade de också en stor rättstvist mot flera bokförlag som menar att organisationen tillgängliggjort böcker på ett sätt som bryter mot upphovsrätten.
Internet Archive har ju en idé om att tillgängliggöra all digital kultur. Och det har ganska snabbt kommit på kant med upphovsrättsinnehavare som tycker att de vill kontrollera hur till exempel böcker ska publiceras. Och Internet Archive har råkat ut för stämningar från upphovsrättsinnehavare. Om man tittar på Internet Archives arkiv så finns det ganska mycket där som är så att säga tveksamt upphovsrättsmässigt. Och det har varit lite deras modus operandi att kör först och fråga sen. Och där kanske man har hamnat lite på efterkälken nu, att nu börjar det bli ett problem för dem där fler och fler upphovsrättsinnehavare säger att vi vill inte att ni ska ha de här kopiorna och tillgängliggöra dem.
Det är lätt att tro att digital information är som att rista in saker i sten. Att allt som publiceras där hamnar i något moln eller något som finns där för evigt. Men det är inte riktigt sant. I själva verket har de senaste 10 åren varit en period då internet har krympt, säger Sara Gottfredsen.
There was a study that found that between 2013 and 2023, about a quarter of the internet has just disappeared or is gone. And you know, that's really convenient for some people. Again, if you've had something leaked or you've said something really awful online and that is being held against you, it can be convenient if that information just disappears.
Och när information på internet i allt högre grad tas bort i en hemsida som Internet Archive, som tillhandahåller en historisk överblick över internet, rätt viktig, säger Måns Jonasson på Internetstiftelsen.
Paradoxalt nog kan det vara så att även om det idag får väldigt stor spridning och att det är svårt att radera saker från internet, så räcker det ju att ett företag ska bestämma sig för att lägga ner för att det ska försvinna hur mycket information som helst. Det fanns en tidig bloggplattform som heter LiveJournal som var väldigt, väldigt stor på ett sent 90-tal, tidigt 00-tal. De hade en enorm hårddiskkrasch och plötsligt så försvann all data från LiveJournal. Sånt kan ju fortfarande hända, så att det är väldigt, väldigt flyktigt dagens lagring.
Men är liksom medskicket då till liksom en individ från din sida att man ska liksom börja bli lite av en hoarder, eller?
Ja, dels ska man, jag är lite själv av en datahoarder. Jag är lite paranoid när jag har ordning på min egen data. Jag har 2 eller 3 säkerhetskopior av bilder. Men ett tips som man kanske inte förväntar sig av en person som är så pass digital som jag och som är internetexpert, det är att faktiskt skriva ut på papper både bilder och brev och teckningar som barnen kanske gör digitalt och så. Att faktiskt spara saker fysiskt, lägga en låda och ha någonstans, för att det är trots allt ganska mycket mer beständigt än digitala filer.
Så att när vi jobbar på medierna också, så om vi hittar någonting på internet, ta en skärmdump, skriv ut.
Ja, varför inte?
Vi har varit i kontakt med Internet Archive som inte har haft tid att prata med oss i veckan. De hälsar i alla fall i ett mejl att hemsidan den är uppe igen och att arkivet är intakt. För en vecka sedan mördades Amun Abdullahi, tidigare journalist på Sveriges Radio. Hon blev skjuten av maskerade män i den somaliska staden Afgoye, nordväst om huvudstaden Mogadishu. Det som Amun Abdullahi blev känd för i Sverige var avslöjandet om att terroristgruppen Al-Shabaab rekryterade ungdomar i Stockholms förorter. Men skopet gjorde också att hon blev hotad och misshandlad. Samtidigt blev hennes källors trovärdighet hårt ifrågasatta av ett annat program inifrån Sveriges Radio, Konflikt i P1. Och här hemma är hennes död en påminnelse om att alla sår ännu inte är läkta efter striden som började utkämpas 2009 om hur man ska rapportera om islamister i svenska förorter. Reporter här är Tonje Pertsan.
Först så var det väldigt svårt att acceptera att det var sant.
Det här är en sorgsen Kajsa Norell som då 2009 var reporter på Ekot. Idag jobbar hon för det tyska public servicebolaget ARD.
Och sen så har jag gått sedan dess nu i några dagar och känt mig väldigt skakad. Och det har också varit som att den tiden när vi jobbade så intensivt tillsammans, att det har kommit tillbaka. De många liksom härliga stunderna, men också den dramatik och allting som var väldigt jobbigt då har också kommit tillbaka. Att jag känner mig fortfarande väldigt skakad och otroligt sorgsen.
Den mördade ex-journalistens Amun Abdullahis främsta skop, som också blev en världsnyhet, var att en fritidsledare i Rinkeby rekryterade unga somalier till att strida för terroriststämplade Al-Shabaab. Nyheten gjordes tillsammans med bland annat Kajsa Norell och sändes i Ekot och i P1 morgon på Sveriges Radio.
Han var nära att påverka mig alltså.
Hur då?
Nej, alltså, han var nära. Nära att träffa mig in i det här.
På vilket sätt var han nära?
Alltså de här som blir dödade, jag kunde vara en av dem.
Killen som är i tonåren är lång.
För det första så blev det ju väldigt uppmärksammat och väldigt framgångsrikt. Och historien har ju verkligen bevisat gång på gång tyvärr hur rätt vi hade. Det är ju den stora berättelsen som jag tycker man måste komma ihåg. Att det här var väldigt tidigt ute.
Hur förändrar den svenska journalistiken hur man rapporterar om islamisterna? Är det det du säger?
Ja, det tycker jag absolut. Hon förändrade och nyanserade bilden av det här och av Sverige.
Men sen kom slaget av en tungviktare på Sveriges Radio. Radioprogrammet Konflikt. Kajsa Norell och Amun Abdullahi visste inte ens att programmet där deras rapportering ifrågasattes skulle sändas.
Radikal islamistisk rekrytering. Ledande politiker och media larmar hösten 2009 om...
I sin rapportering hade de använt sig av hemliga källor. De hade pratat med ett 10-tal anonyma personer som vittnade om samma sak. I Konflikt försöker programmet hitta källorna och sanningshalten i Ekots och P1 morgons reportage ifrågasätts.
Upplägget på det här programmet, det var ju att gå till botten med våra källor då bland annat, och även väl var det väl Kalla faktas källor. Och sen så då när de inte hittade våra källor så påstod de att de inte fanns.
Konfliktsrande i Mosse Gnorheim och Julia Lundberg söker svar i Rinkeby och finner berättelser med förvirrande men förvånande få fakta om risken för rundgång i en tid då islam blivit till hotbild.
Och det tycker jag som journalistisk metod så är ju det väldigt ovanligt, och framförallt för en redaktion på public service så måste jag säga att jag blev väldigt förvånad.
Vi knackar på en sliten plåtdörr, men ingen verkar vara där idag. Har det åkt några ungdomar från Rinkeby, Tensta och Jakobsberg för att kriga för Al-Shabaab i Somalia? Har de rekryterats, alltså värvats? Vad menas i så fall med rekrytering? Hur många handlar det om?
Och vad är det? Jag har inte sett något liknande, varken förr eller senare måste jag säga.
Konflikt gick också till attack mot TV4 Kalla fakta, som rapporterade om att den fundamentalistiska moralpolisen hindrade unga muslimer att festa och dansa i Rinkeby.
Dels så blev vi ju förvånade på Kalla fakta över Konflikts vinkling på det hela, där de menar på i princip att nej, men det här handlar inte om någon slags förtryck på religiösa grunder av unga kvinnor eller på någon slags hedersrelaterade grunder, utan att det skulle handla om vanliga föräldrar som var oroliga över sina barn.
Johan Åsad var då 2009 redaktionschef på Kalla fakta.
Vilket ju vi i vårt reportage visade att nej, men det var inte alls det handlade om. Det kanske fanns sådana också oroliga föräldrar, men det handlade ju också om att det fanns ett radikaliserat förtryck då, där vissa individer var på de här tjejerna. Dessutom gjorde de ett väldigt stort misstag, och det var att de hade intervjuat en ung kvinna som vi också hade med anonymiserad i vårt reportage, och de hade henne med namn. Och det ansåg vi då riskerade att röja våran henne som källa. Inte nog med det, dessutom hade de förväxlat henne med ytterligare en annan kvinna som vi hade som en anonymiserad röst i vårt reportage, vilket gjorde att det fanns ju en risk här för hot mot de här flickorna.
Konflikt fick efter det här rätta. En person som intervjuas med förvrängd röst i Kalla fakta och som Konflikt sedan påstod trädde fram i deras reportage var i själva verket en annan kvinna. Vi hör till det här reportaget säkert den dåvarande programledaren för Konflikt, Mikael Olsson. Men han tackar nej till intervju och hänvisar vidare till Randi Mosigen-Norheim som var reporter. Hon skriver i ett sms att hon inte har några kommentarer och ville inte vara med på en intervju. Inte heller producenten för inslaget Ira Malik vill ställa upp på en intervju. Efter programmet fick Amon Abdullahi höra att hon svartmålade somalier och muslimer. Den hårda attacken mot hennes rapportering knäckte Amon Abdullahis tro på journalistiken, Sveriges Radio och sig själv, sa hon i en intervju i Uppdrag granskning 2013. Hon sa upp sig från Sveriges Radio och flyttade till Somalia.
Hon i och med det liksom upplevde sig också utsatt från två håll, kan man väl säga, att hon dels blev ju hårt kritiserad och hotad på grund av att vi då hade tillsammans satt fokus på de här aspekterna av det Sverige-somaliska communityt. Så därmed så fick hon liksom kritik och blev liksom hårt åtgången därifrån. Men sen så upplevde hon ju då i och med det här reportaget från Konflikt, så upplevde hon ju att hon blev hårt åtgången från det hållet också. Och då var det som att hon förlorade på två håll samtidigt.
Men så att det verkar som det har satt spår även på dig, den där hörda kritiken.
Ja, det har det verkligen gjort. Det var ett stort trauma för mig. Och för Amon så förändrade ju hennes liv drastiskt och inte i någon positiv riktning.
Men var det tabuämne helt enkelt att rapportera om islamisterna, eller?
Jag tror att det fanns många som hade svårt att tro att det kunde vara sant, helt enkelt. Och som tänkte att de som påstår det här, att de har liksom dunkla avsikter på något sätt. Så tror jag att det var.
Mm. Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent idag var Erik Petersson, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.